Hej och välkomna till veckans avsnitt av Tolkning pågår. Det här är det fjärde och sista avsnittet när den kristna och feministiska studentföreningen Debora gästar podcasten. Vill ni veta mer om vilka studentföreningen Debora är så är ni välkomna att besöka vår hemsida. Det är på Facebook och då får ni söka efter Debora. Alternativt kan ni mejla oss på debora@lund.gmail.com. Texterna vi ska läsa idag hör till den första advent. Och i och med att det är första advent så går vi nu in i det tredje årgångens texter. Vi kommer idag att utgå ifrån Matteus evangeliet kapitel 21, vers 1-9. Och vi som är här idag för att läsa, tolka och samtala är jag, Agge Angusson.
Jag, Henrik Sjöblom.
Och jag, Astrid Karabova-Bäckström.
Och vilka är vi när vi inte podcastar?
Ja, jag läser min fjärde termin nu på Lunds universitet. Jag läser teologi och har som mål att bli präst.
Och jag skulle kunna skriva under på exakt samma beskrivning på vem jag är. Och vem är du?
Jag läser tredje terminen, eller läser kandidatkursen i etnologi just nu. På Lunds universitet.
Kalas! Låt oss då lyssna till dagens text. Henrik, du vill läsa.
Ja, söndagens evangelietext är som sagt hämtad ur Matteus evangeliet 21:1-9. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på den. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden.
Ja, tack så mycket Henrik. Vad är det som kommer till er så spontant när ni lyssnar på texten?
Spontant är det jag tycker det är en talande scen att Jesus kom in på en åsna och hur människor lägger palmblad framför åsnan och Jesus och ropar Hosianna. Det är ett väldigt vackert ord, Hosianna.
Just det, ja.
Vad betyder det?
Hosianna är hebreiska och det betyder rädda oss. Det kan också översättas till kom med hjälp. Vad tänker du, Henrik?
Ja, nej, det är ju väldigt intressant det du säger om just den här hjälpen då. Och att det är hjälparen Davids son som det talas om i slutet av texten. Och jag tänker också Hosianna i höjden. om det kan kanske vara ett sätt att visa på att räddningen ändå kommer ovanifrån, kommer från Gud så att säga.
Mm.
Just det. Ska vi, men vi kan ju plocka upp där första bollen, tänker jag, som Astrid fångade liksom, just med hur Jesus rider in till Jerusalem med de här palmbladen det viftas med och det läggs på marken där Jesus rider. Jesus rider på en åsna och det nämns att detta händer för att det som sagts genom profeten ska uppfyllas. Och då när jag läste den här texten för någon dag sedan och då funderade jag kring, men vad är det som profeten har sagt? Och då får vi gå tillbaka till Gamla testamentet, till Zakaria kapitel 9, vers 9-10, där det står skrivet att en konung ska komma, en konung som är rättfärdig, som kommer med seger. Den här konungen är också i sin ringhet ridande på en åsna. Och med den här konungen så kommer ett budskap om fred. Alla stridsvagnar i Efraim ska förintas, alla hästar i Jerusalem och krigets vapen också. Och den här konungen ska få kunna fred för folken. Så det är alltså den här profetian som evangelietexten anspelar till. Men vad är det för kung? Vad är det för typ av kung som Jesus vill framstå som? Är det liksom en typisk kung? Är det en typisk bild av en kung som vi ser och får?
Inte alls, tänker jag spontant. Om man kollar på hur kungar, inte minst för 2000 år sedan då, vilken makt de hade och vilken status det var att vara kung, hur mycket kungen hade att styra över och allt vad det innebar. Och sen i samma stund så kommer Jesus här som en helt annan kung, där det blir en helt annan ödmjukhet. Att han vill inte lyfta upp sig själv, utan han vill snarare lyfta upp sina medmänniskor som är genomgående i Nya Testamentet. Så att Jesus har kommit för att frälsa och inte för att framstå som för mer än någon annan.
Just det.
Också det här, alltså en man av folket, om jag får slita den klischan lite, eller det uttrycket. Jag tänker att också hur människorna la sina mantlar och palmblad som de hade plockat från träden. Och hur det, vilken gest det är ändå, som kanske inte är en, förknippas med någonting så dyrbart, alltså ett palmblad, men ändå är, symboliserar någonting, alltså en mantel, och att det är ett väldigt alternativt sätt att se på, eller alternativt, men ett annat sätt att se på vad rikedom är för människor och hur Jesus tas emot på det sättet. Mm. Med väldigt en öppenhet liksom.
Just det.
Med vad materialitet innebär och...
Jo, men precis, just det som du säger med just palmbladen, så det var bara, de verkar ha tagit blad som bara fanns på träden intill. Och liksom, det är liksom ingenting som de har finputsat eller förberett eller är av guld liksom, utan det är det enklaste som kan användas liksom. Mm. Och just vad tänker jag kring de här mantlarna, vi kanske har en bild av hur snygg en mantel kan vara och hur just kungar springer runt med deras guldiga mantlar med kanske till och med pälskrage och allt vad de har på sig. Men om vi tänker på på den liksom enkelhet som Jesus måste ha levt i, med den här kringvandringen i öknen, med lärjungar som har kallats att sälja allt de äger och sen följa Jesus och lämna sina hem och sin familj liksom bakom sig för att bara vandra liksom. Jag tänker mig att de har inte haft de finaste mantlarna på sig, utan bara tagit det som de hade och bara använde det liksom, att det fick liksom duga. Så det var antagligen inte det här mest kungliga mantlarna som liksom plockades fram, utan verkligen mantlar i sin enkelhet också.
Men ja, som var dyrbara ändå. Ja. De var ändå personliga, ja. Tänker jag.
En annan slags dyrbarhet.
Det är ändå att man tar av sig någonting man har burit på och lägger det på marken, den gesten.
Just det. Just det.
Ja, och sen tänker jag ju på Jesus ödmjukhet också. Att han inte själv vill kalla sig för judarnas konung, utan när han blir så att säga anklagad för att ha kallat sig detta, så svarar han bara med att det är ni som säger det, och att han inte lägger någon större värdering i det kungliga, utan att det är andra som ger honom den där titeln. Och det säger någonting, tycker jag, om Jesus synsätt på hierarkier. Så.
Ja, precis. Det är ju ett annat ställe i Bibeln när lärda män med mycket med fina positioner i samhället och som är väldigt, väldigt liksom ansedda kommer med Jesus och, eller till Jesus med frågorna om men är det du som är kungen liksom? Är det du som är den som har liksom makten över oss? Och kring detta så nekar Jesus bara, nej men det är ni som säger det. Och det kan ligga någonting i just det här med, för att de har en viss bild av vad det innebär att vara kung. För i den här texten så tänker jag det framgår att Jesus vill rida in som en slags kung, men kanske inte som den kungen som vi är vana vid. Och just det här med liksom enkelheten och med det här budskapet om fred, tänker jag skiljer sig väldigt mycket från de kungarna som vi är vana vid. Att det blir en kung som i sin enkelhet och ödmjukhet och fredlighet bryter från maktstrukturer som kanske vanligtvis kopplas till kungligheter och regenter och härskare annars.
Men jag tänker, vad har denna texten med advent att göra? Vad säger denna texten om den tid som vi går in i nu?
Ja, vad betyder advent? Vet du det, Henrik?
Får jag säga? Ja, advent betyder, jag som precis har fått lära mig det, advent betyder ankomst på latin.
Just det, ankomst. Och det...
Det blir ju tydligt, i texten att Jesus ankommer till den här platsen. En ankomst. Om någonting nytt liksom. Ett nytt sätt att tänka.
Precis, det är ju inte bara ett nytt kyrkoår som vi går in i nu i och med advent, utan det blir ett tema på en helt ny sätt att tänka, ett helt nytt sätt att leva.
Mm.
Ett helt nytt budskap.
Mm.
Kanske inte bara en helt ny bild av vad det kan innebära att vara kung och härskare, utan kanske någonting mer som är nytt. Någonting som berör oss andra icke-härskare också. Alla vi som inte är kungar.
Ja, det säger ju någonting om i alla fall den gamla testamentliga texten och evangelietexten den här söndagen, att det inte spelar någon roll vilken årgång det är, utan det är alltid de här texterna som läses vid första advent, och just det här fokuset på ankomsten.
Mm.
Just det. Jag tänker på det som du, Astrid, också innan lyfter upp alldeles i början med Hosianna-ropet. Vad tänker vi kring detta? Hosianna. Varför ropar de det och vad innebär det liksom? Vi har ju redan tagit en snabb översättning. Det betyder ju rädda oss eller kom med hjälp.
Men det har också blivit till en slags ett hyllningsrop.
Det har blivit det.
För det är nog så jag har associerat det när jag har hört det när jag varit i kyrkan eller i salmer. Så har jag inte tänkt på kom och hjälp mig. Utan att det har varit liksom Hosianna i höjden. Och som du tänkte, Henrik, att det kan vara att man vänder sig till himlen för att be om hjälp. Så jag tänker också att det kan vara att man bara ropar ut, man sjunger ut en hyllning liksom. Och det är intressant att det kan, alltså, att det kan ha gått från det här hjälp mig till att hylla någonting.
Mm.
Ett ords förvandling. Det är ganska två olika saker, tänker jag. Mm.
Kan det vara att hyllningen men ändå på något sätt kopplas till hjälpen? Att vi i vårt Hosianna-rop visar vår glädje och vill liksom hylla den som kommer och hjälper oss på något sätt. Visa en slags tacksamhet, glädje över detta.
Mm.
Men vad är det för hjälp som vi behöver? Vad är det som vi räddas ifrån? Den här kungen som inte är som andra kungar, den här ödmjuka kungen med budskap om fred som vi har läst och fått höra, men vad är det som vi räddas ifrån?
Ja, jag tänker om vi kan få in en feministisk prägel där med detta som en ingång. Just det här att Jesus inte är som andra. Inte som andra män kan man ju tänka sig, eller tänker i alla fall jag, när jag hör den här texten. Att i det patriarkala samhälle som vi lever i så visar Jesus i form av denna förebild på hans annorlunda skap, så att han är
något annat. Det är ganska normbrytande.
Ja, precis. Att det inte längre är de här typiska normerna för hur en man ska vara, hur en kung ska vara, utan han visar på något annat som jag tänker är väldigt viktigt i texten.
Men just det här med normbrytning, är det en räddning från normer? Är det, men vi tänker, för just det här med uppbrottet från hur vi tänker oss kring härskare, det kanske är en viss norm liksom, hur en kung ska vara, hur en kung förväntas bete sig, oskrivna regler kring kanske hur män ska vara. Är det liksom, bär Jesus ett väldigt queert budskap? Bär Jesus en queer förebild i sig? Det vill säga en kritik mot normer i sin alldeles enkla översättning från vad queer betyder. Vad tänker ni kring det? Är det en sån räddning? Kan det vara en sån räddning?
Det tror jag absolut. Det att det är ett utmanande av perspektiv på vad som är på normer och vad som är makt och vad som är maskulinitet. Och just det här att han kommer ridande på en åsna, och som i den här gammaltestamentliga texten om att jag ska förinta alla hästar. Var det så?
Ja, bland annat.
Förinta alla stridsvagnar.
Stridsvagnar. Och hästar här då är i betydelsen beridna soldater. Så det är inte ett väldigt nischat hat mot just hästen. Utan det är ju för sig det kopplat till stridsvagnar och andra vapen. Och
så. Men just så att, man sänker, att han sänker sig från den höjden. Det är också en olik, om man bara nu talar bokstavligt, så är ju en hästs mankhöjd oftast mycket högre. Och en häst är liksom, har varit väldigt kopp, nu kan det vara annorlunda, men har varit väldigt kopplat till en maskulinitet. Ett maskulint djur. Och att han då bryter det genom att sätta sig på en häst eller en åsna som är mycket lägre. Också långsammare. Har ett annat tempo.
Ja, och jag tänker också att åsnarna ger ju också en väldigt fin symbol för det Kristus vill förmedla. Om man tänker på vad åsnor användes för. Att bära tunga bördor. Att bära något sorts ok. Som också Kristus bär. Genom att bära våra synder. Så kan ju åsnan då få symbolisera det som Jesus ville förmedla då. I sin roll som kung, fast inte vilken kung som helst, utan en kung som faktiskt tog på sig människans synd och dog för vår skull. Så att på så sätt så tänker jag att det är en jättefin bild att det är just en åsna som han kommer inridandes på.
Ja. Och jag tänker också på just det här, vanligtvis när vi kanske ser på film med en väldigt maskulin man som rider på en väldigt muskulös häst i sin skinande rustning och ska liksom rädda någon, så är det ofta med svärd och antingen en drake eller en väldigt ful filur som ska dräpas. Men vad vi ser i just de här bibeltexterna, för jag läste lite grann efter just den här texten också i evangeliet, något av det första som händer inne i Jerusalem är att Jesus städar upp i templet, skulle man kunna uttrycka det. Det är den här kända berättelsen om när Jesus förargas över all handel och sådan verksamhet som bedrivs när Jesus välter bord och föser ut människor som på olika sätt kanske vill lura varandra, mutar och prutar och har sig och gör i allmänhet saker som de kanske inte borde göra. Men och just i direkt anslutning till den här tempelstädningen så har vi i Markus och Lukas att Jesus sätter sig och predikar och föreläser. Och i Matteus så botar Jesus blinda och lytta. Det finns liksom, utöver då att Jesus städar upp i templet, så tänker jag att den här räddningen, den kommer inte med ett svärd. Den bygger inte på att någon ska liksom dräpas, utan det är en räddning som kommer med ett ord. Svärdet byts ut mot ett ord, mot en omtanke mot dem som är kanske svaga och utsatta och som behöver liksom bli sedda i samhället. Detta får ni bära med er in i advent, för nu är det dags att avrunda. Och vi från Debora vill tacka så mycket för de här 4 avsnitten som vi har fått gästa nu på Tolkning pågår. Hoppas att vi får träffas igen.
Och vi önskar er från oss alla till er alla en väldigt fin och öppen och varm advent.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.